Oh yeah, you always there for me. Oh yeah, yeah. We can get away, sail away, never be afraid, and never come back.
Välkomna till Diasporan podcast. Vi är podcasten av Diasporan om Diasporan. Vi samlar och berättar berättelser om människor ifrån den afrikanska diasporan med navet i Skandinavien. Hej och välkomna till Diasporan podcast. Idag har vi med oss ingen mindre än Rashid Musa. Välkommen.
Stort tack, brorsan.
Hur känns det att vara här?
Känns kul. Det är spännande. Lite nervös faktiskt, men det är bra.
Ja, lite nervös kan man alltid vara.
Ja.
Du är här idag som gäst för att du har en viktig roll i vissa frågor. Du är bland annat representant för Sveriges unga muslimer där du sitter som ordförande.
Yes.
Och sen så brukar du figurera nästan lite som en korrespondent på tv när du kommer till islam och frågor kring islam. Så det är därför vi har det här. Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv till våra gäster?
Absolut. Mitt namn är, som du sa, Rashid. Mina vänner kallar mig för Rash. Jag är född 1987 i Somalia. Kom till Sverige när jag var 4 år gammal. I den första delen av min barndom på 90-talet, alltså tidigt 90-tal, bodde vi i en liten ort som heter Hällefors. 10 mil norr om Örebro. Mellan Västmanland och Värmland typ. Mitt i landet. Och sen 2001 flyttade vi till Linköping. Det var då när jag blev tonåring. Och växte upp i en stadsdel som heter Skäggetorp. En miljonprogram. En no-go-zone, om man får tro på polisens senaste rapport. Men jag betraktar mig som en person som kommer från Linköping. För att det var där jag växte upp i mina viktiga år, mina tonår. Och bodde där fram tills jag tog studenten. Sen åkte jag till London, pluggade lite kurser och sånt där. Kom tillbaka från London efter ett år. Och sen bosatte mig i Stockholm hösten 2007 och har bott här sedan dess.
Super. Kort och bra sammanfattning.
Ja.
Och hur ska man säga? Jag brukar ju se det nästan som en expert inom frågor som kommer till islam. Ur ett postkolonialt perspektiv och ett kolonialt perspektiv och ur ett samtida perspektiv. Hur kom ditt... Jag vet inte om man ska kalla det för intresse, men sökandet av kunskapen kring islam, hur har det vuxit? När började det? Var det Hällefors? Var det Linköping? Var det Stockholm?
Alltså, grejen är så här att jag kommer från ett hem där folk är liksom praktiserande muslimer. Så att växa upp i ett sådant hem, så har jag aldrig reflekterat över min identitet på det sättet. Utan för mig har det alltid varit en naturlig grej. Liksom, mina föräldrar är praktiserande muslimer, de ber, går till moskén och gör de här sakerna. Så jag är liksom uppväxt i ett sådant hem. Mitt intresse för samhällsfrågor som islamofobi eller rasism eller afrofobi eller liksom kolonialismen och sådana saker, det har växt med tiden. Alltså allt sedan jag var barn fram tills när jag blev lite äldre och mer medveten kring de här frågorna. Till exempel, när vi bodde i Hällefors, min mamma brukade alltid hjälpa personer som var liksom nyanlända genom att översätta brev som man fått från Migrationsverket eller Försäkringskassan eller whatever. För att mamma behärskade liksom engelska, hon kunde arabiska, swahili, lite franska också. Och lärde sig svenska ganska snabbt. Så det här engagemanget har jag nog fått mycket från henne. Hon är en person som är väldigt driven, en eldsjäl. Och gör stora insatser. Men hon fick se ut att vara så liksom naturligt som möjligt. Hon krävde aldrig ett tack eller att hon skulle liksom få en uppskattning och sådana saker. Utan hon gjorde det för att hon tyckte det var viktigt. Så det har jag sett liksom på nära håll. Och sen måste jag också ge också hiphopen faktiskt. När man är barn. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphop som barn. De artister som var liksom populära på 90-talet. Det var artister som hade liksom ett politiskt budskap. Och man kunde se liksom lite spår av muslimsk identitet eller islam i vissa liksom hiphop-låtar. Alltså allt från liksom Five Presenters och liksom folk som kopierar in sig typ tal från Louis Farrakhan eller Malcolm X eller whatever och sen lägger in dem i sina låtar. Det där tror jag har satt i sina frön i mitt huvud tidig ålder. Men det var inte förrän 2001 terrorattacken mot, 11, mot World Trade Center och Pentagon den 11 september. Det var då jag fick en helt annan medvetenhet kring vem jag är. Och liksom det här med identitet, islam, liksom islamofobi och så vidare. För att på 90-talet så reflekterar man inte så, över sådana frågor. Utan alla var typ invandrare. Man var bosnier, man var somalier, man var iraker, man var kongoles, man var liksom gambian och så vidare. Men sen efter 11 september så började man prata om muslim och islam. På ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Och det fick mig att liksom inse eller tänka liksom att ja, men om man pratar om islam och muslimer på det här sättet i den här tiden, vad får det för konsekvenser för vår självbild, för vårt samhälle, för vår omvärld och så vidare. Och det började liksom intressera mig i de frågorna. Så i min tonår så läste jag väldigt mycket. Alltså den sommaren 2001 läste jag Malcolm X självbiografi första gången. Jag gick i åttan. Ögon liksom väckte verkligen mina tankar till liv, fick svar på många frågor som jag hade som barn som inte varken mina föräldrar eller biblioteket eller bibliotekarien kunde svara på. Så jag måste liksom, det har varit en resa kan man säga. Och sen när jag flyttade till Stockholm kom jag i kontakt med Afrosvenskarnas riksförbund. Där hittade man människor som var likasinnade som en. Man liksom stöttade varandra, man delade liksom erfarenheter och kunskap. Kom i kontakt med Sveriges unga muslimer ganska tidigt också, samma sak där. Så jag brukar säga att typ, engagemanget har växt fram med tiden och jag har fått liksom, inspiration och kunskap och idéer från alla möjliga människor. Allt från min egen familj till företrädare från andra organisationer till personer som Malcolm X och så vidare. Hiphopmusik och allt möjligt. Liksom. Så det har växt fram liksom, organiskt tills jag liksom, är den jag är idag. Liksom.
Det är så intressant och spännande att se människor så som jag möter dem. Som journalist, alltså hur man absorberar intryck, precis som du beskriver det. Jag själv är inte praktiserande muslim. Jag har vuxit upp i en kristen familj där man går till kyrkan varje söndag. Och farsan har på sig liksom kavaj eller kostym, eller man klär sig fint va. Men man har varit i den typen av miljö. Och jag känner igen mycket av det du berättar, liksom hiphopkulturens inflytande framförallt. Och jag själv hade ju de här ögonen som du beskrev. Och jag tror att jag var ungefär i samma ålder när jag läste Malcolm X självbiografi. Och har haft honom som en stor förebild. Även om jag inte är muslimskt lagd. Men så finns det precis som du beskriver de här frågorna man får svar på. Och att man kan identifiera sig även om det är liksom flera sekel efter att
precis.
Han har varit eller han har varit. Eller när Alex Haley skrev boken som beskrev honom. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Vi kommer komma tillbaka till Malcolm X. För det finns en hel del likheter er emellan. Utan att vara den som är den. Och du pratar om just det här med liksom 9-11 och hela den biten. Och sättet man pratar om muslimer på. Kan du beskriva lite mer ingående liksom hur din egen känsla var just när det kommer till utsatthet, just när det kommer till identitet och just hur det blir att förhålla sig helt och hållet till sin omgivning? För när sådana saker händer, det hände 2011, det har hänt i Paris, det har hänt nere i Afrika, många länder, nu har vi Sudan och hela den biten. Hur är det som muslim liksom att vara?
Alltså jag kommer ihåg för att när nyheten kom om tvillingtornen och Pentagon, när de föll i tvillingtornen. Och dagen efter så hade jag ett djupt samtal med min far. Okay? Och jag kommer aldrig glömma det han sa. Han sa så här. Han bara, världen kommer nu förändras totalt. Och därför är det extremt viktigt att du är försiktig, att du inte tar några risker och att du liksom försöker att analysera eller förstå din samtid så att du kan navigera dig igenom den och liksom leva ett så bra och hälsosamt liv som möjligt. Min farsa brukar aldrig ge mig såhär, varningar eller uppmaningar eller sådana saker, utan det var första gången. Och då förstod jag allvarligt i det. För att när han sa att världen kommer nu förändras till någonting helt annat. Och då visste jag att det kommer förändras till det sämre. För att när man tittade på nyhetsmedierna kort efter 11 september och sen hur man liksom byggde upp det här. Hur man helt enkelt byggde upp liksom hotet från öst. Araben blev synonymt med terroristen, du vet. Och alla muslimer skulle på något sätt granskas, checkas, förvaras, och man skulle liksom på något sätt bekämpa terrorism genom att invadera länder, övervaka människor och sådana saker. Då förstod jag att det är klart det kommer ha konsekvenser i vår vardag också. Och det märkte vi direkt också. Det var ju många liksom muslimer som blev kallade för terrorister och talibaner på gatan. Många kvinnor med slöja fick sina sjalar ryckta. Liksom islamofobiska hatbrott ökade ganska markant just den perioden. Och sen har det bara ökat de senaste liksom åren fram tills idag. Liksom. Så man kunde liksom märka att det finns en tydlig skillnad i hur man betraktade muslimer innan och efter 11 september. Och islamofobin fick sin renässans efter 11 september 2001. Och det ledde till liksom direkta konsekvenser. Idag kan vi läsa till exempel att det är svårare att få jobb om man heter Hassan än om man heter Erik. Det finns liksom vetenskapliga studier på det. Vi vet att man får sämre betyg ifall man har ett muslimskt namn på skolan, grundskolorna och gymnasieskolorna idag. Så det får ju liksom reella konsekvenser för många människor runt om i vårt samhälle.
Och det är många människor som, precis som du beskriver med de reella sakerna, alltså reella, aktuella grejerna som händer, att man vill inte riktigt ta det på allvar. Man har ju en speciell självbild som vi pratar om i Sverige. För att det finns ju fantastiska grejer som händer i Sverige och det kan vi inte ta ifrån Sverige. Men att man ofta glömmer att vi är en produkt och en hybrid av de mekanismerna som händer i våran miljö. Alltså det som händer i Frankrike kan spegla sig i Sverige. Det som händer i USA speglar sig i Sverige eller Frankrike. Det som händer i våra hemländer speglar sig i hur vi ser på omvärlden. Det är svårt när man inte bor i vissa typer av kroppar eller har vissa typer av identiteter att förhålla sig till det, vilket blir svårt. Och nu när vi ändå är inne på det. Du figurerar ju en hel del på tv också. Nu har inte jag så många quotes på det. Men hur är det när man är på tv? Alltså man är uppkablad. Hela Sverige ser dig på tv just nu. Liksom. Du är pickt av Sveriges Television att prata eller vara en talesperson. Är inte det väldigt, väldigt mycket ansvar också?
Otroligt stort ansvar, för att om du säger någonting som är knas, så är det inte bara du som får skit, utan många som kanske delar min trosuppfattning eller ser ut som mig får också skit. Det har jag fått veta liksom i efterhand. Jag har fått se arga samtal från unga grabbar som går i gymnasiet och säger: du har gjort vårt liv mycket svårare bara för att du sa det där och där och där. Nu tycker läraren att, liksom, att vi muslimer är helt tokiga och så vidare. Jag bara, så om din lärare har problem med det jag har sagt, så behöver man inte ta ut det på er. Liksom. Man kan liksom bara höra av sig, mejla mig, ringa mig, whatever, liksom, så kan vi reda ut det. Men jag vet att det är ett stort ansvar, för att om man säger någonting som inte är bra, det drabbar inte bara mig, men det drabbar även många andra. Så därför är det ett stort ansvar. Men jag har också samtidigt tyckt att det är viktigt att få fram ett annat perspektiv i samhällsdebatten, som jag tycker har saknats helt och hållet. Och det är därför oftast, vet jag tackar ju oftast nej till många tv-debatter generellt, för att jag känner att det finns ingenting att vinna här. Det är bara så pajkastning, eller så är det bara man blir liksom inlurad i någonting och sen ska man bli the bad guy, vet. Man ska symbolisera ondskan och sen ska alla andra liksom symbolisera det sunda förnuftet. Och sen, jag vill inte hamna i en sån konstellation. Så innan ens jag tackar ja till en sån debatt, så frågar jag mig, vem är min motdebattör? Om det bara är någon opinionsbildare på någon tidning någonstans, okej, då vill inte jag vara, jag har inget intresse av det. Men om det är en minister, en ansvarig politiker eller någon som med makt som skulle kunna liksom sitta lagar eller bestämma riktningen i ett samhälle på ett visst sätt, då är jag kanske mer intresserad. Så om man tänker efter de debatter som jag alltid tackat ja till, det är när min motdebattör har varit en ansvarig minister eller en politiker eller sådana saker. För att jag vill få ut ett budskap och få de människorna att inse att det perspektiv som ni för fram, det kanske inte alla gånger det bästa. Utan det finns många människor runt om i vårt land som vet, tänker som jag tänker. Och den liksom rösten behöver bli hörd i sådana sammanhang också. Så det är ett stort ansvar. Och det är jätteviktigt. Jag tycker att det är bra att fler engagerar sig i samhällsdebatten. Att fler skriver, fler deltar i liksom tv-debatter. Fler människor borde liksom, så att det inte bara blir koncentrerat till ett fåtal personer. Så att det inte bara säger, ja men det är bara Rashid som tycker så här. Utan det är viktigt att många människor också får modet att kunna skriva mer, göra saker, gå ut på tv och så vidare. För att jag vet att de här rösterna, de är inte liksom, det är inte få människor som bär på de här rösterna. Alltså om du går till en valfri ort i Sverige och frågar honom eller henne om saker som jag tycker är intressant, de kommer nog svara ungefär på samma sätt som jag svarar på. Jag har ingen siffra på det, men jag antar det. För att jag är uppvuxen i ett sånt samhälle och sånt miljö. Och mina kompisar tycker och tänker på det här sättet ungefär. Så det skulle inte förvåna mig att det finns fler människor. Men det är bara att de behöver bli mer synliga. Och de måste också få chansen att liksom steppa upp och kunna berätta hur de känner och tycker kring vissa samhällsfrågor. Så det är ett stort ansvar. Men det är ett ansvar som jag känner att jag kan hantera liksom och axla.
Ja, men det är bra. Det är skönt att höra, för att ofta som har ni följt vissa debatter. Vi kan ta opinion live. Jag tror innan du kom hit så satte jag på ett avsnitt. Och jag tror att du vet vilket avsnitt jag pratar om.
Ja, det berömda avsnittet.
Och där var det, och du säger det väldigt klart och tydligt liksom, att du fördömer alla oavsett om det handlar om att man är muslim och åker till is eller om man är nyliberal och kastar sten eller om man är vänster och eller vad det nu kan vara liksom. Men att du hela tiden blir tvingad till att du ska fördöma just det där liksom. Och som journalist ibland så blir det, jag säger det med all respekt mot henne för att hon är en duktig journalist, men det blir ju att man ska springa runt eller springa andra typer av ärenden, vilket gör att det blir inte en rättvis bild av debatten. Sen är det ju klart att alltså, det är svårt just när det kommer till opinion live liksom, för att den har ju en viss typ av format, pajkastning inom citationstecken ibland liksom.
De har ju lagt ner det programmet nu så.
Nej, men jag, och när man syns på tv som du gör och liksom pratar, då blir man ju känd, igenkänd. Vilka utmaningar har det varit i vardagen? Dyker det upp hot? Finns det en hotbild ibland? Kan vardagen bli lite mer komplicerad? Liksom, hur har det varit för din del?
Alltså det har varit bra och dåligt. Okay? Det har funnits hot. Jag har fått brev hem. Folk har ringt, folk har mejlat att de ska ha ihjäl mig. Folk har kommit till stan och sagt att sådana som du förtjänar att mördas. När jag går med min fru framför Åhléns till exempel. Det har kommit sådana här människor som bara har kommit med sån typ av meddelande att de vill ha ihjäl mig. Liksom. Så det, hotet är äkta. Liksom. Det är ingenting som man ska sticka under stolen med. Men samtidigt har jag fått en oändlig eller överväldigande mycket kärlek och respekt från många människor också. Alltså människor som ger mig high five på stan. Jag har fått liksom jättefina liksom kommentarer och komplimanger om det arbetet som jag gör. Och det är liksom främlingar, människor som inte jag känner. Och oftast de människorna som kommer fram och säger de fina sakerna, det är människor som lever i yttersta marginalen. Det är liksom väldigt utsatta och stigmatiserade människor. Människor som inte har någon makt egentligen. Vissa kan inte ens liksom är begränsade i sitt språk. Men de kommer fram till mig och med det lilla de säger liksom, bra jobbat, vi tycker om dig och så vidare. Och det här får mig liksom orka fortsätta, orka liksom att kunna driva de frågor som jag tycker är viktigt. Eftersom jag vet att jag har en ganska stor uppbackning av många människor. Det är bara att de människorna sitter inte på som ledarskribenter i stora tidningar. Som gör att de kan skriva där de känner och tycker. Utan det är människor som taxichaufförer, långtidssjukskrivna, busschaufförer, liksom städare och sådana. Det är sådana typer av människor. Ungdomar, du vet. Och när man får höra de här sakerna, man blir liksom extremt glad och jag känner mig liksom i stor tacksamhet gentemot det också. Så det påverkar både på det bra sättet men också det, liksom det dåliga. Men det goda faktiskt överväger mycket, mycket mer. För att om det är bara... Och sen tänker jag också liksom människor som har liksom stått upp för någonting. Som har varit offentliga och som har skrivit saker. Speciellt i den antikoloniala rörelsen. De har ju fått offra mycket mer än vad jag har. Alltså vad är det värsta som har hänt mig? Det är att någon har sagt att han ska ihjäl mig. Men om man kollar på vissa figurer i den antikoloniala rörelsen. De har förlorat sina liv. De har förlorat sin frihet. Fängslats, mördats. Man har tagit ifrån dem deras inkomst och så vidare. Så att de inte ska kunna liksom engagera sig vidare. Men ja, det är typ troll på Facebook som skriver de här sakerna. Det betyder inte att jag inte tar de här hoten seriöst. Det gör jag. Men jag har mycket bättre förutsättningar att kunna engagera mig idag än vad mina förfäder hade för 50 eller 100 eller 150 år sedan. Och då måste jag förvalta det på något sätt. Då kan inte jag bara säga, vet du vad, det är tråkigt. Nej, jag orkar inte mer. De här hoten börjar bli för mycket. Ja, det är tråkigt. Men samtidigt, det är ett arv som måste gå vidare. Och om jag inte tar an det här arvet och för det vidare, så gör jag de som har mördats eller fängslats eller flytt av olika anledningar. Jag gör dem en stor otjänst. Och det är som att liksom spotta dem rakt i ansiktet. Alltså de har liksom engagerat allt det här förgäves. Och det som håller mig levande också är det engagerat. Att just att det här är ett arv som måste fortsätta. Det här är större än bara mig. Liksom. Det här handlar om en historia. Ett stort kollektiv som vill åt ett visst håll. Så det är liksom både negativt och positivt. Men det är mest positivt.
Och det som är så intressant, som man märker bland många svarta människor, både från diasporan eller utanför den, är att man pratar väldigt mycket om arvet. Jag brukar säga att vara svart är inte bara att vara en hudfärg, utan det handlar om en identitet och framförallt en historia, eftersom den är formad och skapt på ett visst typ av sätt.
Oh ja.
Alla människor förhåller sig givetvis inte så. Det är svårt att förhålla sig till arvet när man inte... När man lever i ett vit normativt samhälle, alltså där majoriteten av befolkningen är vita och de lever i ett annat arv.
Precis.
och liksom, hela samhället är ju en social konstruktion som vi skapar eller som vi formar hela tiden i vår vardag. Min nästa fråga är, vi har ju dig, vi har Barakat, det finns Linnea Claesson på andra sidan, det finns Fanna, det finns många andra där också. Ni träffas ju säkert eller springer på varandra och sånt där. Och hur funkar samverkan där? Ni driver ju olika typer av frågor och det finns ju hela tiden samma huvudsyfte, att vi ska kunna leva gott i samhället och vi ska kunna ha förståelse för varandra. Slår ni varandra i signal ibland eller liksom när man träffas i vissa middagar i sammanhang, om ni blir inbjudna av Stefan Löfven? Alltså hur funkar det?
Det beror på faktiskt. Vi, alltså de personerna som du nämnde, liksom Barakat, Fanna, du vet, och flera liksom svarta personligheter i Sverige som driver den här frågan. De brukar ofta springa på i stan eller olika evenemang eller sådana saker. Och det är bara kärlek liksom när man träffar varandra. Och du vet, ge varandra uppmuntrande ord och dela liksom varandras texter och sådana saker. Så det finns en typen av liksom samförstånd som jag tycker är viktig. Och sen kanske det inte alla gånger mynnar ut till ett konkret samarbete. Vilket jag tycker egentligen inte alltid är nödvändigt. Alltså jag vet vad de här personerna gör. Och liksom jag supportar och stöttar dem. Och de har liksom, och de ska fortsätta att göra det de gör. Och jag liksom jobbar på det sättet som jag tycker är viktigt. Och jag vet att de stöttar mig också. Och bara det här samförståndet är viktigt. För att många gånger så har inte liksom svarta aktivister det samförståndet. Utan man kanske gör saker på exakt samma sätt. På samma stad. Utan att tänka, liksom, vet du vad, varför inte slå ihop våra kloka hjärnor och göra det tillsammans. Kanske blir mer slagkraft och så vidare. Men jag tycker att det finns ett samförstånd mellan oss i alla fall. Kitimba Sabuni till exempel, en av dem som jag jobbar ganska nära med. Malcolm Diallo, en person som jag jobbar ganska nära med. Maimouna Abdullah i Göteborg, en jobbar jag ganska nära med. Så det finns ju personer som jag faktiskt jobbar nära med. Så finns det de personer som jag inte jobbar liksom konkret väldigt nära med. Men när man springer på varandra så är det alltid liksom kärlek och respekt. Sen tror jag också att det här samförståndet är viktigt eftersom många tänker så här att alla måste göra saker tillsammans för att vi ska komma någon vart. Och det behöver inte alltid vara så. Om man kollar till exempel Malcolm X och Martin Luther King. De vet inte att de samarbetade med varandra liksom konkret. Alltså att de hade liksom demonstrationer tillsammans eller konferenser tillsammans. Utan de krigade på sina varsin håll. Men det hade ändå en stor effekt. Och det fanns faktiskt ett samförstånd mellan dem. När Martin Luther King Jr. skulle förhandla om svartas rättigheter med den dåvarande presidenten i USA, Lyndon B. Johnson, om rösträtt och för, liksom, avskaffandet av segregation och sådana saker, då sa Martin Luther King så här, alltså, vi kan göra det här på två sätt. Antingen så har vi ju jag, du och jag, alltså jag Martin Luther King och du president Lyndon B. Johnson, en civiliserad dialog där vi kommer fram till ett bra beslut. Och på så sätt kan vi upphöra den orättvisa som finns i samhället. Eller så kan du gå ut bakvägen och där väntar Malcolm X på dig. Valet är ditt. Så det fanns ett samförstånd. Och jag tror att det är viktigt att jag och Barakat, vi kanske inte har exakt samma strategier i allting. Jag vet kanske att vi kanske inte tycker lika om allting. Men jag vet att den strategin som han kör med, den behövs. Den är viktig. Den strategin som Fanna kör med, den behövs. Hon är jätteviktig. Kitimba Sabuni, den strategin som han kör med, jätteviktig. Vi behöver de här typerna av personligheterna och som jobbar på det här sättet. För att de kompletterar varandra. Snarare att de liksom, snarare om att det skulle finnas en motsättning.
Nej, Maru, det är jättebra att du nämner just det. Och liksom, och jag tror att det finns ju också en förutfattad mening och en fördom i att alla svarta människor är likadana, tänker på exakt samma sätt. Jag brukar säga det att jag menar, Afrika det är en av de största kontinenterna i hela världen. Det är liksom 1 miljard invånare plus. Vi har Somalia öst och vi har Kongo i mitten och vi har Gambia i väst. Liksom. Vi har Sydafrika längst ner och sen har vi det som är Nordafrika eller Arabafrika eller vad man nu säger.
Hur man än definierar.
Precis. Ja. Ja, men vilket också är en del av Afrika.
Absolut.
Och där ser man ju också det på lite olika sätt. Hur man kan göra och liksom, precis som du säger, liksom, alltså, det finns ju en dynamik och hela den biten i att liksom, ja, hitta synergier medvetet eller undermedvetet. Och jag tänker mycket. Idag pratar man mycket om islam, man pratar mycket om islamofobi. Jag brukar säga så här att jag har haft lite diskussioner med vänner som säger att men saker och ting ska hela tiden vara så politiskt korrekt. Jag själv personligen ser det inte som att saker och ting ska vara politiskt korrekt, utan jag ser det mer precis som du beskrev i början av samtalet, att det finns en annan typ av medvetenhet. Du läser dig till information på ett annat sätt. Du försöker förstå på ett annat sätt idag. Oavsett om det är vit, gul, svart eller var du nu kommer ifrån. Okej, hur tänker man där? Eller varför är människor formade på det viset? Man ifrågasätter på ett helt annat sätt idag. Men idag har det blivit att men de vill vara politiskt korrekt. Eller så här ska man tycka. Eller så här ska man säga. Hur definierar du begreppet politiskt korrekt? Eller hur förhåller du dig till det begreppet?
Alltså jag tycker det här med att det finns en idé om att idag får man inte säga vad man vill utan människor blir kränkta och du vet ifall man säger det här så kan man så leder det till det. Alltså jag ska vara ärlig, jag tror inte på det. Jag tror att människor är väldigt frispråkiga idag. Alltså det som sägs om muslimer och islam generellt i Sverige sägs ganska öppet utan att någon håller i tyglarna. Lars Vilks till exempel, konstnären. Eller pseudokonstnären. Lars Vilks. Han ville testa hur långt yttrandefriheten går. Och genom att avbilda profeten Mohammed som en rondellhund. För att testa yttrandefriheten. Och det finns ett par saker som jag tycker är viktigt att ta hänsyn till den här debatten om politisk korrekthet, yttrandefrihet och minoriteter. specifikt i samband med den här konstellationen kring rondellhunden. Nummer ett, det finns en idé om att makten kring vad som får sägas och inte sägas ligger hos minoriteter, i det här fallet muslimer. Som att det är vi som bestämmer vem, vad som, alltså det är helt och hållet felaktigt. Nummer två, rondellhunden ansågs vara någonting som var innovativt och unikt. Faktum är att den har förekommit ett 30-tal gånger i vår historia med samma syfte, att demonisera muslimer och islam och profeten Mohammed. Alltså det är ingenting nytt. Så det är en billig en kopia från en Europas liksom koloniala liksom imperium. Det är var det kommer ifrån. Och nummer tre, han fick jättemycket erkännande. Han fick mycket publicitet och han fick ställa ut på vernissage och han gjorde sig ett stort liksom internationellt namn. Han var egentligen en inte så känd konstnär innan det, och sen gjorde han rondellhunden och så blev han jättekänd över en natt för att de antimuslimska strömmarna lyfte upp honom till någon form av en stor liksom konstnär. Så hela den här grejen om yttrandefrihet, politisk korrekthet, för mig, jag tycker det är viktigt att vara politiskt korrekt för att det är en form av artighet. Alltså om jag beter mig liksom på ett visst sätt, på ett artigt sätt låt oss säga, det är ju inte någonting som egentligen är negativt, det är någonting bra. Om jag får lära mig till exempel att man säger inte indianer, man säger urinvånare. Vad är det som är en skada i det? Utan det är ju någonting bra. Utan det är ett sätt att vara artig på. Och sen kan man lyfta fram politiska frågor utan att behöva demonisera grupper. Jag kan prata om liksom de problem vi har i förorten utan att stämpla förorten som problematisk. Jag kan prata om de utmaningar som finns i vårt svenska samhälle utan att behöva stämpla som en person som hatar landet Sverige. Liksom. Utan allting handlar om hur man lägger fram en fråga. Man kan prata om de utsatta kvinnor som finns i förorten till exempel. Utan att behöva liksom, demonisera invandrargrupper eller muslimer eller förortsbor. Utan faktiskt prata om hur man kan lyfta upp kvinnor i förorten till exempel. Det finns sätt att göra det på. Utan man själv väljer hur man vill göra det på. Vill man gå den populistiska vägen? Eller vill man gå den med liksom mer nyanserade och sakliga vägen? Och det är ditt vägval som alla måste ställas inför. Och sen får man själv bestämma hur man vill göra. Så för mig liksom att politisk korrekthet handlar mycket om artighet. Liksom.
Ja, men det var ett av de mer nya sätten att få det beskrivet faktiskt, det måste jag säga.
Härligt.
Nej, men jag tycker att det är så intressant. För skulle jag fråga Barakat eller Fanna så skulle jag säkert få ett liknande svar men beskrivet på ett annorlunda sätt.
Mm.
Och jag själv skulle också beskriva det på ett helt annorlunda sätt också. Men det är hela tiden handlar om det här med perspektiv och precis som du ser det här med nyanser. Och på tal om politik och såna här saker. Nu har vi ju fått vår andra minister, eller vår andra partiledare med afrikansk härkomst. Enligt dig, vad betyder det för Sverige? Vilka positiva delar finns det i det? Vilka utmaningar har vi i det liksom? Kan det vara på ett sätt missvisande att tro att okay, nu kan vem som helst ta sig dit till vilket pris som helst? Liksom. Mm. Hur tänker du där?
Alltså, när det gäller liksom Niamkos avancemang i den politiska karriären när hon valdes som partiledare för Liberalerna. Hon är faktiskt den första svarta partiledaren för ett riksdagsparti. Vi har haft Victoria Kaweesa innan också från för feministiskt perspektiv och så vidare. Och då när hon valde som partiledare så sa hon att det här är stort historiskt för att det är första gången ett riksdagsparti väljer en afrosvensk ledare. Och då frågar journalisterna henne, varför har ditt ursprung någon relevans i sammanhanget? Varför är det stort? Varför är det viktigt att nämna att du är afrosvensk eller har ett afrikanskt ursprung? Då säger hon, det är viktigt för att ge hopp till människor som annars är hopplösa och tänker att oavsett hur mycket jag kämpar så kommer jag aldrig kunna komma någon vart. Och någon poäng är det egentligen. För att representation är faktiskt viktigt. Alltså rent symboliskt mässigt. Om man tänker till exempel att vi har en massa svarta barn som tittar på tv. om de får se svarta människor i tv-rutan som finns i naturliga sammanhang och som är upplyftande karaktärer eller form av upplyftande sätt att vara på en tv. Alltså de är typ ministrar eller politiker eller att de är programledare, de är journalister. Det gör ju med de här svarta människornas självbild, speciellt de svarta barnen. De tänker så här, ah, men jag skulle vilja vara en sån. För mig till exempel, när jag växte upp på 90-talet, tittade på tv, en person som jag dog för när jag var ung, det var tre personer. Det var Osman Karim, han hade ett program som heter Mosaik på SVT. Jag hade ingen aning vad det handlade om. Jag var bara ett barn, jag förstod inte, men det var ett samhällsprogram. Men jag såg en person jag kunde identifiera mig. Det var Martin Dahlin, VM 94, hela den yran, Henke Larsson. Det var de tre faktiskt. Och sen i hiphopvärlden, du vet, många andra och så vidare. Men svensk tv, så var det. Så det gör ju någonting med barn när de ser svarta figurer på tv. Men det är också viktigt att påpeka att representation är inte allting. Utan, okej, okay, du kan ha en svart framgångsrik person. Men vad gör den personen för den svarta massan? Betyder det att våra livsvillkor kommer automatiskt bli bättre? Den här typen av frågor måste man ställa till ansvariga svarta personer som har nått till en maktposition. Oavsett om det är Nyamko Sabuni eller Barack Obama eller vem kan det vara. Att det är viktigt att ställa, liksom, okej, okay, det här är bra för dig som individ. Men hur påverkar det mitt liv, mina barns liv, mina grannars liv? Kommer det här få en positiv effekt av ditt partiledarskap eller inte? Den frågan också, måste också liksom ställas. Och då måste man väga saker mot varandra. Du har det symboliska, alltså representation, vikten av att ha fler svarta människor i offentliga sammanhang. Men också politiska handlingar. Driver den här personen liksom politiska frågor som gynnar det svarta kollektivet i det långa loppet eller inte? Om inte, okej, okay, då får man göra en personlig avvägning. Är representationfrågan så pass viktig att det kvittar vad den personen gör, även om det är skadligt mot andra minoriteter? Ja, då får man tycka det. Om inte, så kanske man ska även sätta andra liksom, variabler kring hos den personen. Jag tog ett exempel, till exempel att om det var ett val, ett primärval idag, mellan Barack Hussein Obama och en, vad heter han? Bernie Sanders. Och jag var en amerikansk medborgare. Och det var ett primärval med de här två. Jag hade nog faktiskt röstat på Bernie Sanders. En vit, judisk socialist framför en östafrikansk man vars pappa är från Kenya som dessutom var muslim. Och som dessutom heter Hussein efternamn. Jag identifierar mig mycket mer med Obama. Helt klart. Men jag tror att de politiska frågor som Bernie Sanders står för och driver gynnar svarta mer. Gynnar kanske muslimer mer. Sen är det lite orättvis jämförelse. Obama har haft sina 8 år i makten och vi vet vad det har inneburit. Kanske Bernie Sanders hade kanske inte varit lika bra inom citationstecken. Han kanske hade gjort ett sämre jobb än Obama, jag vet inte. Men jag brukar säga att representation av hudfärg är inte alla gånger avgörande. Utan representation av perspektiv är minst lika viktigt. Bara för att vi har en svart statsminister betyder inte att vi kommer få mycket bättre. Utan man måste ställa krav på sina svarta politiker också.
Nej, men det är intressant där, för att jag brukar kalla dig som du beskriver för ett alibi också. Hur man förhåller sig till alibit. Vi har vår kära O.J. Simpson som ett praktexempel på just det du beskriver. Du skrattar lite, men du förstår precis vad jag menar. Men han var ju livsviktig för svarta människor. Som atlet, men som personlighet ur en annan aspekt i deras största idrott någonsin. Sen fanns det ju folk innan O.J. Simpson, som Michael Jackson, som har haft en ännu större roll alltså när det kommer till nöjesbranschen, nästan avgörande roll.
Muhammad Ali.
Precis. Ja, men, och där var det ju så, O.J. Simpson var ju väldigt tydlig i den frågan. Han sa väldigt tydligt, jag kommer inte gå kriga, jag kommer inte driva frågan, I'm OJ, I'm not black.
Exakt.
Och där får man respektera OJ för att vara så pass rak och så pass ärlig och så pass tydlig i vad som var viktigt för honom. Och många gånger är det ju inte alltid så. Jag upplever många gånger att man själv i vissa lägen får vara offer för sitt alibi och ibland att man är illa tvungen att till och med kanske använda det. Och det är en jättesvår balansgång.
Oh ja, alltså det här med till exempel att vår svarthet har en förhandling med vitheten hela tiden. Alltså, och det här är liksom, många säger så här, ja men vissa svarta politiker är sellouts, de är liksom, de har sålt sin svarthet till vitheten och så vidare. Alla till någon form av läge är sellouts. Alltså vi förhåller oss till vitheten på ett visst sätt. Alla, inklusive mig själv. Jag må uppfattas väldigt liksom radikal, conscience, pro-black, I don't know, everything, du vet. Men samtidigt, om jag kommer in i ett rum med massa vita människor, så kanske jag beter mig eller säger saker som gör så att jag liksom på något sätt anpassar mig efter den situationen. Jag är inte mig själv helt och hållet.
Ja, men, och jag tror till och med att det där gäller vita också. När de kommer till vissa rum eller vissa sammanhang. Det pratar vi inte så ofta om.
Nej.
Vi kan ta alla, nu är jag som går ut och festar en hel del. Vi kan ta på alla våra hiphopklubbar eller vad det nu handlar om. Liksom.
Det har jag noll erfarenheten om.
Yeah,
så du, men, får, du får jättegärna berätta.
Ja, men det är ju lite så här. Liksom, hur förhåll, nej, men just det här med, ja, men ta till exempel det här med kultur. För nu pratar vi väldigt mycket ur ett politiskt perspektiv eller den typen av rum eller den typen av sammanhang. Det handlar om sociala kontexter som vi beskriver det liksom, att okej, folk som använder dashikis liksom, det är inte bara för att de tycker det är snyggt, det är för att de ser att andra svarta, de är vita, och ser att andra svarta använder dashikis. Mm. De känner att okej, i den här miljön får jag lov att göra det liksom. Mm. Eller, absolut. I den miljön vill jag äta fufu och madesu som vi äter i Kongo liksom.
Exakt. Men det, alltså det är så, det vet alla, vi förhandlar med vitheten konstant och skillnaden är att vitheten alltid är någon form av maktposition.
Absolut.
Det är det som är det, liksom, det stora skillnaden. Anledningen varför vi anpassar oss efter vitheten är för att kanske vill bli mer accepterade än vi har ett mer, få igenom det vi vill få igenom och så vidare. Och sen vissa är beredda att gå väldigt långt för att förhandla med vitheten till en grad att det sker på bekostnad av deras egen svarthet. Och det där jag tycker är liksom farligt. När man går så långt att det sker på bekostnad av din egen svarthet. Du förlorar ju liksom vem du är och din identitet helt plötsligt. Och vissa reflekterar inte över de här frågorna. Men till exempel om jag brukar alltid reflektera. När jag är i ett rum med vita människor. Så försöker jag alltid reflektera. Okej, nu sitter jag här i ett rum med massa vita människor. Och vi diskuterar en viktig fråga. Det kan vara i regeringskansliet eller whatever liksom. Och jag får alltid påminna mig själv. Att du är här för att du är sakkunnig. Du är här för att du kan de här frågorna. Du är här för att berätta för dem hur situationen är. De är inte bättre än dig. De är inte mer kunnig än dig. Utan du är faktiskt här för att din röst är viktig. Alltså jag försöker intala mig själv i det här mötet. Och det blir förhandlingsläget på ett helt annat sätt. Och det här handlar inte om att vara kaxig eller arrogant. Utan det är att bygga sitt självförtroende. Liksom. Och att inte se ner på sig själv i sådana sammanhang. Utan tvärtom. Utan att man ska lyfta sig själv. Och sen, när jag är i ett rum med bara svarta människor, eller bara muslimer, då sänker jag mig. Jag är här för att jag inte kan allt. Jag är här för att lära mig av mina syskon. Jag är här för att försöka ta in intryck som jag kanske inte har tänkt på. Perspektiv som jag inte har liksom funderat över. Och det är det förhållandet jag har liksom med vitheten. Att när jag är i sådana sammanhang, jag är bensäker på min sak. Men när jag är bland mina bröder och systrar, kan jag slappna av och ta in liksom, perspektiv och saker som jag tycker är viktigt. Och jag tycker den här balansgången är superviktig att ha.
Härligt, härligt. Vi börjar närma oss slutet
i redan.
Det här fantastiska samtalet. Ja. Vad hade du sagt till ditt 15-åriga jag? Om du hade en dialog med ditt 15-åriga jag?
Jag hade nog sagt till honom, lyssna Rashid, vägen är lång, ha inte för bråttom. Vad du än gör det med perfektion. Och försök alltid att ha ditt folk med dig. Se aldrig ner på ditt eget folk, utan tvärtom, lyft upp dem. Och kampen är lång. Du kommer inte lösa alla problem själv, utan du måste ha folk med dig. Det tog 400 år att komma fram till de maktstrukturer som vi har idag. Det kommer säkert ta lika lång tid att desmontera alla maktstrukturer som vi har idag. Utan du är bara en pjäs. En liten bricka i det stora hela. Glöm inte bort det, utan att det finns andra människor som engagerar sig med de frågor som du tycker är viktigt i även andra delar av världen. Så agera lokalt, tänk globalt.
Agera lokalt, tänk globalt. That's a nice quote.
Ja, jag har massa one-liners ibland, alltså. De kommer från ingenstans. Jag vet inte var jag får tag på dem, men de bara kommer.
Vad är ditt råd eller tips till ungdomar idag?
Jag skulle nog säga till många ungdomar idag som bor i vårt fina avlånga land att försöka bygga upp er självkänsla. Bygga upp självförtroende. Tro på er själva, att ni har förmågan att liksom åstadkomma era drömmar och vad det är ni vill bli. Det är nummer ett. Nummer två, hitta liksom, det är okej att misslyckas. Det är okej att fejla. Det är okej att saker och ting inte sker som du hade önskat eller tänkt. Och att saker tar faktiskt längre tid än man tänkt sig. Så det är okej. Man är inte sämre människa bara för att man inte har uppfyllt sina drömmar när man är 18. Utan liksom, kampen är lång. Och ha inte för bråttom. Liksom. Det är nog sagt till ungdomar. Men framförallt bygg er självkänsla. Tro på er själva och era förmågor. Och försök att liksom, hitta strategier. Och samla er med personer som är stöttande. Liksom. Vi har den här krabbmentaliteten idag där folk liksom hugger varandra från höger och vänster. Utan ha ett kollektiv runt omkring dig som alltid vill ditt bästa. Och precis som du är mån om dina visioner och drömmar, se till att du försöker uppfylla även andras visioner och drömmar genom att lyssna, hjälpa till med det du kan och så vidare. Och ha massa kul också på vägen.
Härligt. Tack så jättemycket Rashid Musa för att du ville komma hit, dela med dig om din historia och dina bedrifter och alla dina tips.
Tack själv Collins för att jag fick komma hit och få vara med och prata i den här podden. Alltså, det är en väldigt fin och viktig podd och jag tycker att jag önskar dig all lycka. Och om det är någonting jag kan göra så ställer jag alltid upp på sen.
Härligt att höra. Tack så mycket och tack lyssnare för att ni var med idag. We ever coming